Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Välkomna till podden Människor. Jag och Simon är tillbaka här i studion och idag så ska vi prata om huruvida människor är goda eller onda.
Det lät nästan som att du jobbar på Ekot nu när du kör den där öppningen.
Min syster är journalist och de har röstträning på Journalisthögskolan.
Ja. Har du lärt dig lite av henne då?
Nej, jag har ju nästan talfel. Jag pratar ju mycket märkligt.
Enligt vem?
Enligt mig själv.
Ja, jag tänkte det. Ja.
Det är självdiagnos. Ja. Men det ska vi djupdyka idag. Välkomna. Det här med godhet och ondhet, det känns som att det har alltid varit ett väldigt så här populärt narrativ. Jag tänker alltid från...
Heter inte godhet och ondska? Inte ondhet, på ord.
Så jävla taskigt.
Nej, jag vill bara inte att du skämmer ut inför lyssnaren.
Jag gör inte det. Jag vill visa att jag är lika folklig precis som alla andra. Men okej, godhet och ondska har ju varit väldigt populärt. Jag tänker allt från liksom bröderna Grimm till de här klassiska fantasy där det alltid finns liksom en Sauron eller det finns en White Walkers i Game of Thrones eller så. Men det känns som att det där narrativet mindre och mindre blir mindre och mindre relevant. För idag är det så mycket statistik hit och dit. Man har mycket forskning hit och dit. Det känns som att så här, verklighet och bevis blir viktigare än vad som faktiskt...
Och ingångsvärden, va? Alltså liksom att det finns... Jag menar, alla tror väl på godhet och ondska liksom utifrån sina axlar på något sätt. Men kanske också, jag tror att de flesta ändå är medvetna om att det också finns en, att det där är lite subjektiviserat. Alltså på ett sätt som kanske inte var fallet för länge sedan.
Nej, så är det nog. Jag tror att i alla fall när man är barn tänker man väl att onda, typ James Bond-skurkar, de är onda med flit. Och tänker, nu ska jag vara ond. Men det är nog väldigt sant att det gör man nog inte. Utan man legitimerar nog sina handlingar. Så jag tror att det är väldigt få människor som beskriver sig själv som onda människor.
Ja.
Eller?
Det är nog ganska få. Sen är det klart att jag menar, jag tror att det finns vissa som liksom av en eller annan anledning har blivit så förbittrade att de liksom faktiskt är helt fine med att vara onda och liksom mer eller mindre uttryckligen vill se världen brinna liksom. Mm. Jag tror att det är klart att det finns människor, även om de inte är så vanliga, som liksom kommer till den punkten att de inte har något emot att liksom
göra medvetet elaka saker.
Ja, men exakt. Sen kan man göra det inom ett liksom avgränsat område eller bli helt fullkomlig i sin ondska. Jag tror, jag menar, både du och jag har väl kanske velat göra elaka saker fast inom ett begränsat fält. Det kanske inte är något som genomsyrar hela våra personligheter.
Eller? Och kanske för att nå till våran uppgift som vi orienterar oss till.
Ja.
Att man motiverar någonting större med att göra någonting mindre som kanske inte är lika snällt. Mm. Men jag tänker innan vi grottar ner i så här, är människor goda eller onda? Hur tänker man kring det? Exempel. Så tycker jag vi ska försöka härleda lite. Vad är godhet och vad är ondska?
Kan inte du börja?
Då
Då har jag ändå ägnat lite tanke åt det här under eftermiddagen. Men jag blev ändå helt ställd. För att det är så svårt att...
Ja, men vad är det som är gott? Jag tänker, förra avsnittet pratade vi om meningen med livet. Och då jag tänker att det som är gott är kopplat till någonting större. Och kanske syftar till att lösa lite meningen med livet. Men jag tycker att det handlar, om jag själv får välja, om att vara en bra person. Att man är snäll mot andra. Jag tycker att det handlar jättemycket om mänskliga relationer. Men jag tycker också att det handlar om att liksom ta ansvar för sina handlingar. I form av att vara medveten om hur de påverkar andra, våran planet. Till exempel i vad man jobbar på. Jag kom från Örnsköldsvik. Och där så var Hägglunds numera BAE Systems som tillverkar vagnar.
Bland annat.
Och som min pappas hus ligger, så man precis ser de här bandvagnarna stå uppradade. Jag hade uppkäftet så jävligt som jag var när jag var liten, långa diskussioner med mina klasskamrater som hade föräldrar som jobbade där. För jag tyckte att de var rätt onda.
Tycker du det idag? Vad tycker du om försvarsindustrin?
Jag tycker att goda ska förstås ha vapen. Det är svårt att vara pacifist. Men jag tycker inte att man helt okritiskt kan hävda att man bidrar till någonting gott genom att tillverka vapen. Mm. Jag tycker att det är rätt naivt. Och jag tycker att hela Sveriges inställning till hela diktaturfrågan och Saudi och exportfrågan där är väldigt väl besläktad med oss. Det är faktiskt så att vi har en rätt stor industri som påverkar vår tillväxt.
Mm.
Så jag skulle säga att jag är ganska kritisk.
Just det. Jag tänker kring det där, alltså, så köper jag ändå att vi exporterar vapen ganska friskt om vi samtidigt ska bibehålla alliansfriheten. Jag tänker att så här, skulle vi till exempel välja att ingå i NATO, så kan man, så behöver man inte upprätthålla en egen försvarsindustri. För om du ska vara alliansfri så bygger det på att du också är lite självförsörjande. När det kommer till liksom det militära.
Så är det.
Och då får man ju liksom, där får man ju värdera. Liksom, man måste nog göra lite liksom, ingår man i NATO så får man liksom köpa lite saker som kommer med det. Som man kanske inte annars hade liksom valt. Om man fick tänka liksom enbart utifrån sig själv. Men ska man vara alliansfri så får man istället liksom kompromissa genom att man måste exportera vapen för att det ska liksom bära sig att ha en egen...
kommer.
Ja.
Ja, sen så håller vi väl en vecka och då vet jag inte om det resonemanget håller heller. För det hänger ihop med att man har en fungerande försvar i övrigt. Ja, och dessutom är vi väl kanske inte alliansfria heller, skulle jag vilja säga.
Ja, nej.
Det är väl... Vad det betyder. Sverige har ju haft väldigt olika utrikespolitiska positioner under en tid av alliansfrihet. Och om man är alliansfri så borde man ju vara relativt konstant gentemot olika parametrar. Jag skulle säga att vi är mer västvänliga idag än på Palmes tid till exempel.
Ja, men det är, alliansfri är inte samma sak som helt fri. Eller liksom, det betyder inte att man är liksom fri från all form av påverkan. Det betyder ju bara att man inte ingår i en allians. Ja.
Och då är det frågan om är det en formaliserad allians som NATO, eller kan det finnas informella allianser att man lyfter snabbare på luren till någon annan. Okej, det här var godhet. Vi hamnar
på alltid svensk. Så här att vi liksom, liksom helt outgrundligt dyker in i någonting som är en ganska liksom aspig diskussion om något väldigt specifikt som vi inte har planerat på förhand. Avsnitt efter avsnitt så tycker jag att det händer. Jag vet inte om det är i och för sig inte kanske bara dåligt, men det är någonting som verkar hända.
Det verkar hända väldigt snabbt. Men okej, godhet. Jag tycker att det är att vara snäll, att ha goda handlingar sett till att man tar ansvar för att liv ska frodas, människor ska ha det bra och planeten ska fungera väl. Men jag tycker också att det handlar väldigt mycket så här, i vardagen kring liksom, så här, mikrohandlingar, när man beter sig. Det är ofta man så här, ställer frågan kring personer som kanske har jättestora framgångsrika bolag som gör väldigt mycket bra saker. Jag tänker kanske till exempel på Teslas grundare som kanske inte framstår som den mest vardagsgoda personen. Och då är frågan, är man då god till exempel?
Ja, exakt, man kan ju betrakta det där utifrån liksom en slags nyttoargument eller något utilitaristiskt argument, eller så är det liksom mer i det lilla så. Men jag har väl en ganska, jag håller väl med dig i stora drag där, men sen har jag nog en ganska liksom konsekvensetisk, det hade väl du i och för sig också, men liksom ja. Syn på saker och ting. Det finns ju den här, sa inte jag det förra gången, alltså the road to hell is paved with good intentions, alltså, och den är ganska tillämplig på godhet och ondska och sådana saker.
Att inte bara mena väl.
Ja, exakt, för man måste ju någonstans, en del av att vara god, det är väl också att använda hjärnan, att tänka, och liksom man måste också ta ansvar för att ens intentioner inte bara liksom stannar vid intentioner, utan att man också liksom har anstränger sig kognitivt för att se till att intentionerna också liksom omsätts i någonting som ger det avsedda resultatet. Det finns många välmenande människor som inte verkar liksom orka anstränga sig, för att de liksom nöjer sig med att mena väl, helt oaktat om effekten blir det totalt omvända eller inte. Ja. Och då har man liksom, apropå det du sa om att ta ansvar också, så liksom jag har ganska lite till övers för dem som bara är liksom förment goda på ett sätt som inte liksom resulterar i någonting gott.
Ja, och jag är så här, när man pratar om filosofi, nu är vi tillbaka på det vi pratade om senast med liksom sanningsetiker, konsekvensetiker. Jag är inte helt säker på att man måste välja på uppsåt eller konsekvens. Jag är väl precis som du pratar om nu, alltså de måste ju hänga ihop på något sätt för att det ska vara gott. För det blir kanske inte heller gott om man menar att göra något väldigt elakt. Och klart, sen så blir det bra.
Rent generellt, så oavsett om det handlar om liksom att uppnå någonting gott eller uppnå vad som helst, så är det klart att de som lyckas bäst med det har ju också uppsåtet. Alltså jag menar, om man kollar på en affärsverksamhet eller vad som helst, de som liksom är bäst på att liksom nå ett visst resultat är de som också har satt upp målet att nå det resultatet. Så därmed hänger ju
oftast uppsåt, sker det ju inte bara.
Så konsekvens så är ju ofta liksom relaterade. Så.
Ja, men verkligen. Men vad är då ondska? På tal om att det är väldigt sällan som man känner att nu ska jag vara ond. Utan det kanske snarare man känner så här, jag är väldigt arg på Simon, därför gör jag detta. Eller jag måste hämnas, därför gör jag detta.
Jag tänkte precis säga det där med hämnd, att inte ondska mer eller mindre alltid hämnd. Sen är väl ondska när den är som värst, är ju hämnd på liksom, den mesta hämnden är inte så här, du gör någonting dumt mot mig och nu gör jag någonting dumt tillbaka, utan det är ju liksom att man hämnas liksom för att ens föräldrar eller någon eller några har gjort någonting dumt, och sen vidareför man det. Den mesta hämnden av världstotalen av hämnd är ju att man liksom tratta vidare och rikta det mot någon annan.
Ja, liksom. Ja, men det tycker jag är jättebra formulerat, för hämnd, alltså verkligen, om man breddar uttrycket hämnd till att också innefatta det som finns i en själv, psykologin, ens barndom, saker man har upplevt, så då kan jag lätt köpa den beskrivningen. Men inte bara som svar på en dum handling, för då blir det ju som att ondska bara sker som en reaktion.
Vilket typ är sant, men det innebär ju inte, alltså om
kanske, det beror på vad man har för människosyn. Och det ska vi prata om idag, så här, är människor goda eller onda?
Ja, men exakt, hela den liksom dialektiken bygger på idén om liksom, eller hela den diskursen kanske man säger, bygger ju på idén om liksom människan som ändå någon slags individ med fri vilja. Tänker jag lite att såhär, jag tror att vi måste upprätthålla idén om fri vilja för att liksom få ett samhälle som fungerar på ett bra sätt och som utvecklas på ett bra sätt. Men sen någonstans kan ju samtidigt, om man betraktar det mer filosofiskt, tänka att såhär, är människor goda eller onda? Jag tror mer på att människor är incitamentstyrda och liksom agerar på ett sätt som liksom de flesta skulle anse gott om incitamentstrukturen ser ut så att det premierar godhet, och om om det tvärtom är så att incitamentstrukturen premierar människor att begå så kallat onda handlingar, så kommer folk att göra det. Att det kanske vi var och en av oss egentligen kanske inte är programmerad att vara, så, vara goda eller onda, utan liksom formas av omständigheter och strukturer, även om vi nog gärna vill liksom tro att det kanske inte är så. Sen och så, att det också fyller en poäng att det inte är så. Eller att vi inte tror på det.
Jag kan köpa det delvis. Och det är också så här arv och miljö. Liksom. Men jag tror ändå att det finns någon form av själ som man kan vattna och låta växa åt olika håll.
Ja, men det tror jag också.
För,
jag tror man har ett visst manöverutrymme. Liksom att man kan knuffa saker i ena eller andra riktningen. Men liksom...
Jag tror också det. Och där tycker jag är superintressant. För jag har alltid varit ganska, kanske naiv eller bara ung, jag vet inte, kopplat till så här, det här med att må bra som vi pratade om förra gången. Att så här, det är så viktigt att må bra och liksom hälsa är det viktigaste som finns. Och jag har tänkt så här, nej, att leverera är det viktigaste som finns och skapa grejer. Så här, var inte så himla svaga, typ, har jag kanske tänkt när jag var lite yngre. Och kanske fortfarande delvis. Men det är ju svårt att uppnå sin fulla potential om man inte tar hand om sig själv och liksom, ser till att man själv mår bra. Då är det svårt att göra gott. För då är det så mycket skit och rens och skav och grus som finns i en själv att man kanske inte har tid över till att rikta det utåt.
Så vad har fått, du har liksom omvärderat det där?
Ja, men delvis. Jag skulle inte säga att det är ett paradigmskifte, men jag skulle säga att jag har nyanserat min bild lite på det. Och jag tror verkligen att, jag tycker fortfarande det överhängande viktigaste är att få mycket gjort, göra mycket saker för andra, bygga saker, föra saker vidare. Men jag tror inte kanske att man kan göra det om man inte tar hand om sig själv. Och se till att man själv mår bra, har mindre ångest eller inte... att man äter bra och rör på sig och så vidare.
Allt det där jag inte gör.
Ja, jag vet, samma här. Men så jag tycker det är intressant. Samtidigt som det är ju inte så att godhet korrelerar med välmående. Det vore ju en ganska osoft inställning att ha.
Vad heter det? Jag är lite nyfiken. Känner du så här, om man ska gå in på lite mer konkreta exempel i din, vår egen vardag liksom.
Mm.
Har du några sådana anekdoter om människor som du har stött på, som du har känt så här, gud, det här är en god människa, eller gud, det här är en ond människa?
Ja, alltså min svensklärare i gymnasiet hette Anneli Umegård, hon heter fortfarande det. Och hon är... som en ängel.
Typ. Jag tänkte att så här, det hade varit väldigt läskigt folk... om du skulle säga att du namngav en svensk lärare och sen bara, hon är så jävla ond.
Alla där ute. Nej, alltså hon är en fantastisk människa. Hon brinner enormt för det svenska språket och jag gick natur och hade ju kanske, jag tycker ju om svenska väldigt mycket, men mina klasskamrater var ju mer intresserade av matte och biologi och fysik och sådär. Så i sig att vara svensklärare för den gruppen var rätt utmanande, tror jag. Men hon bemötte, hon var liksom som en gås när folk var ointressanta, kom med dålig energi, det bara rann av henne. Och hon hade liksom någon form av så här magi kring sig, kring att aldrig säga ett ont ord och alltså alltid vara enormt positiv och alltid se alla och inte bara bry sig om sitt eget och sitt eget ämne, utan hon kunde liksom klappa på mig när jag var olyckligt kär någon gång och liksom så här, hon är helt otrolig. Och det här är liksom inte bara jag som upplever, utan det är alltså alla elever som någonsin har haft henne. Hon är liksom ett litet så här lokalt helgon i Örnsköldsvik.
Fan, när jag hör det där, då kan jag tänka så här, jag tycker det är en intressant fråga, så här, behöver man vara lite ond för att liksom netto ska bli väldigt positiv, eller kan man vara så här linjärt god som den här personen? För det kan jag känna lite med så här. Det tycker jag man kan referera till liksom den svenska politiska debatten och sådär, där liksom vissa hävdar ju då att den smala åsiktskorridoren och att liksom man inte får säga någonting. Det här landet gör att det nu så slår över, att folk blir extra elaka istället typ, och sådär. Och det är någon slags lite mer, vad ska man... Det är ju en liksom skola. Det behöver inte bara...
Det är ett kollektivistiskt synsätt.
Ja, ja, men absolut. Men, liksom, men det där kan man ju utan... Jag kan, de som liksom driver den linjen på det sättet och de frågorna som ofta är kopplat till invandring och så, det kanske inte är mina favorit liksom, tyckare så. Men, men jag tycker ändå att det finns något intressant i det där som inte behöver handla om just det. Det behöver inte handla om politik. Men just det här, behöver liksom människan lite sådana ventiler för att liksom ändå bejaka sin onda sida, fast på ett sätt som kanske inte är så himla skadligt, för att orka vara god är det viktiga, förstår du?
Så om och man att, kväver sin onda sida, hur mycket kommer den att explodera och ta över allt?
Ja, men exakt. Och att, jag tycker att det finns någonting sjukt i det där helgona lika som du beskriver. Och man undrar så här, finns det inte något mörker i det också? Eller är det så att hon liksom...
Alltså jag har inte hittat något mörker. Nej. Och jag har ändå känt henne sedan jag var 15 år. Liksom.
Ja. Men det skulle kunna betyda att det är en liksom djupare ner. Så, eller liksom...
Ja, eller så jag tror också det kan handla om att bestämma sig. Mm. Det finns ju massa sådana inspirationsföreläsare och sånt som bara, nej men jag väljer lyckan. Och det kan ju låta rätt obehagligt tycker jag. Men jag tror att till viss del kan det nog handla om det, att, så här, att välja och att stå emot. För det är ju, jag tror inte att folk är det utan kamp. Jag tror inte att det är lätt för de här, ja, men som Annie Lööf, att vara så. Utan jag tror att hon väljer att vara så.
Mm. Och det är klart, har man valt ett tag så blir det lättare med tiden, för att det blir en vana liksom.
Ja.
Så det kanske inte är så svårt för henne liksom nu. Men alltså jag tänker att den där kampen måste ju upplösas lite med tiden. Om du inte vet någonting annat liksom, eller inte har gjort på ett annat sätt sedan lång tid tillbaka, så kommer det kanske ganska automatiskt.
Jag tycker det är liksom lite så här prövningar också. Jag såg på Sagan om ringen igår, den första. Mm. Och då prövas ju alla, liksom Galadriel prövas, Boromir, han faller ju, Aragorn.
Var det en övning inför det här poddavsnittet?
Ja, men lite. För jag tycker att det temat är enormt bärande, också kopplat till, alltså J.R.R. Tolkien, han var ju förmodligen rätt kristen också. Det är ju enormt tydliga teman med Gandalf och alltihopa. Men då kan ju de välja olika saker och ställa sig inför samma fenomen. Och jag tror att det valet har man nog ändå. Och jag brukar också tänka lite så här, i mitt eget liv. Nu är jag verkligen inget helgon och så här... alltså, nu lugnar jag mig här. Men liksom, som jag försöker tänka, till exempel om så, typ skitsnack. Jag är ganska så här. Jag skulle nog säga att jag ibland kan vara lite av en tomboy liksom. Jag tycker om att hänga med killar, och jag kan tycka om att liksom så här, snacka så här, nördiga saker och så här, skämta och liksom så här, inte så jäkla sentimental. Kanske lite aspy, jag vet inte. Och jag har alltid haft rätt svårt för så här stora tjejgäng som ibland hamnar på liksom skitsnackets väg. Jag kan tycka att det är svårt. Och har kanske ibland frestats till att göra det för att det liksom, ja, det passar sig och det är vad man gör.
Men... Jag kan själv irritera mig på det när man kommer i kontakt med det. Hur liksom, det är väldigt, utifrån mina erfarenheter i alla fall, så finns det ju någonting distinkt liksom hos vissa tjejer, att man beter sig på ett sätt mot andra tjejer som jag liksom inte känner igen från hur killar beter sig mot andra killar, eller hur killar beter sig mot tjejer, eller hur tjejer beter sig mot killar, utan det är bara tjejer mot tjejer liksom, ja. Där det förekommer viss typ av beteende.
Och då kan jag verkligen så här, och jag menar inte att jag alltid har gjort det, men när det kommer så försöker jag att döda stämningen och liksom inte ge mig in det. Men det är också lite som en prövning. Jag skulle lika gärna kunna glida in i det bara för att det är vad som är det enklaste i det sammanhanget. Och det som man förmodligen hade fått mest skratt för eller vad det kan vara. Men sådana små saker tror jag att man liksom kan hela tiden välja att ha lite så här civilkurage, för att låta som en kristdemokrat.
Mm.
Men har du exempel på någon riktigt ond eller god människa som du har stött på?
Alltså jag kollar inte i, liksom, på världen så mycket utifrån de rastrarna. Jag är kanske ingen ond, godhet och liksom...
Men du är ganska dömande.
Ja, det är nog. Men det är sällan att den smädelsen är bara, gud vilken
inte de parametrarna du dömer
vilken,
efter då.
Vilken ond person eller gud, vilken godhetsapostel eller sådär.
Det snarare han är smart, han är inte smart.
Ja, men exakt, delvis det. Men sen, jag tycker inte att liksom, förakt mot dumhet är så himla skärmigt alla gånger heller. Och, liksom, också att det kan vara lite... Att det är ganska billigt på något sätt att liksom döma en dum person för att den är dum. Men, men det är klart att så här, man möter ibland i jobb och andra sammanhang folk som liksom har vissa sociopatiska eller psykopatiska drag. Och så där. Men jag tror jag är ganska bra på att hantera det. Jag kan liksom...
Du är skitbra på att hantera det.
Jag kan... Är det så? Vad baserar du det på?
Vi har ju bollat lite sådana här olika frågeställningar. Och exempel. Och men du känns som att du är duktig på att liksom inte ta åt dig allt sånt.
Ja,
och att skaka av dig det och fokusera på vad som är viktigt.
Ja, och jag tror jag kan också pendla ganska mycket på liksom skalan mellan att själv vara mjuk eller hård mot folk. Mm. Alltså jag menar, jag hoppas jag i alla fall är inte för hård liksom, i onödan. Men jag kan också växla om det är någon som liksom vill pröva mig på att vara liksom elak så kan jag liksom bita tillbaka.
Men människor som saknar empati som ofta sociopater eller psykopater gör, och inte för att de vill utan för att det är så, de kan man ju kanske känna är inte supergoda. Och det behöver inte kopplat till hand.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Handlingen då kanske, men det kanske bara är den här mänskliga kemin att det...
Ja, men precis. Man kan ju konstatera att någon är mer god eller ond utan att för den sakens skull kanske tycka att det är helt och hållet den personens eget fel. Alltså, jag menar, de som drivs till liksom... Du kan ju ofta hitta någon typ av liksom förklaring till att saker är som det är. Jag menar, sen behöver inte det vara en ursäkt, men man kan ändå liksom konstatera att ja, den här personen funkar så, och det är väl på grund av det här och det här. Liksom. Och sen kan man ju liksom tycka att det är slappt av den personen att inte liksom ha sett det hos sig själv och liksom varför det är så, och sen ta ju tag i det. Det är ju i så fall... Alltså man kan ju konstatera att det finns orsaker, men så kan vi tycka att det är slappt av den personen att inte ta tag i orsakerna.
Ja.
Utan att för den saken skulle säga att jag själv är expert på att ta tag i mina egna beteenden. Men man kan liksom betrakta saker utan att bli särskilt liksom dömande eller liksom sentimental kring det, tycker jag.
Mm. Om man tittar på, jag har med mig två lite så här filosofer igen.
Mm.
Dels, den första är Ayn Rand.
Mm.
Och hon pratar ju mycket om I, alltså jaget.
Mm.
Och att om man, att människan egentligen handlar egoistiskt. Och att världen egentligen blir som bäst när man får möjlighet att handla egoistiskt.
Mm.
Eftersom att då kommer alla att uppfylla sin fulla potential, göra det som är bäst för dem och därmed skapa ett bättre samhälle. Därav ska man vara nästan libertarian. Kopplat till att, och då också, hon har rätt, så här, rätt smarta argument. Ja, men så här, varför skulle då jag skriva grattis till dig på födelsedagen? Jo, men det gör ju jag då för att då mår jag bättre själv. Och så, resonerar hon kring det. Så hon har väl en semi-positiv, kanske lite cynisk människosyn, skulle jag vilja säga. Sen så finns det ju... Hobbes också med Leviatan, att människan egentligen är på något sätt så ond att den måste tämjas av en stat, som han då liknar vid liksom urmonstret Leviatan. Och jag skulle säga att han har väl en ganska så här, han är hyfsat frihetlig ändå, men att den här Leviatan ändå ska sköta de här nattväktare statsuppgifterna på något sätt. Mm. Och han har väl då en ganska mer negativ människosyn. Båda de här landar ju samma slutsatser, ungefär.
Ja, det är för att du har framat det med just de här två filosoferna. Det är mellan Rand och nattväktarstaten.
Det är där man får röra sig. Well, det är våran podd. Man får göra vad man, man får göra vad man vill.
Ja, nej, men jag fattar. Det är, och då är
jag, men jag ville bara välja två som är hyfsat nära på den politiska skalan för att visa på att man kan ändå dra lika slutsatser hur man bör vara. Utan att för den skull säga att så här, höga människor, de tror att människor är goda och vänster onda. Ja, sådär. Men om du måste välja, vad tror du? Är vi goda eller onda då?
Nej, men alltså jag tror väl att människan, om liksom man får, om det finns en grundtrygghet, så tror väl jag att vi tenderar att liksom vilja både grundtrygghet på ett samhälleligt plan och liksom på det lite närmare liksom uppväxt och familj och vänner planet, så tror väl jag att vi tenderar att liksom vara ganska konstruktiva. Men annars inte. Ungefär så, lite förenklat.
Hänger det ihop liksom med behovstrappan?
Ja, ja, men exakt. Det är klart att det
gör. Betyder det då att rika människor är godare än fattiga människor?
Ja, det betyder väl att de kanske upp till en viss gräns i alla fall. Jag tror att det slutar spela roll efter att man har uppnått en viss välståndsnivå och kanske till och med liksom börjar gå åt andra hållet till slut liksom.
Då får man tråkigt och börjar bli elak.
Ja, ja, men exakt. Men jag tror att liksom, det finns för säkert någon jämviktspunkt vid en viss, alltså under en viss välståndsnivå, så tenderar det nog att agera mindre gott. Jag menar, jag tycker man också ska,
argument.
Jag tycker kanske man ska distingera mellan att liksom agera gott och att vara god. Så apropå det här jag sa om att jag kanske inte tror så mycket på goda onda människor som på liksom incitamentstrukturer som får folk att handla i ena eller andra riktningen.
Jag tror ju att alla människor går på något sätt att rädda.
Ja. Jag tror nästan alla.
Ja. För hellre det än tvärtom. Jag tror att det finns både gott och ont i människor, men att det är överhängande gott, och framförallt om man gör rätt och agerar rätt och inte är ensam och bryr sig om varandra och sådär, så tror jag att man kan vinna över det goda också på liksom en individnivå.
Jag tror att det finns vissa som är obotliga. På samma sätt som att vissa kan ha obotlig cancer, så tror jag att vissa kan ha obotlig liksom ondska i sig, eller liksom att de är så pass sjuka att det, åtminstone inte med verktygen som finns idag, går att göra någonting som ändrar det. Liksom.
Det är nu vi nämner Hitler.
Ja, exakt.
The Goodwin's Law. Har du själv varit riktigt ond någon gång?
Jag tror att jag har varit det ganska många gånger. Eller liksom hyfsat många gånger. Men ofta är det lilla liksom.
Att när jag var liten så då hade man ju såna här, ja, du vet, julkalendrar. Och jag har en lilla syster. Så då så lät jag henne väldigt snällt och öppna den första luckan. För det innebar då att jag skulle få öppna 24. Vilket är den sista luckan.
Mm.
Det var inte så snällt.
Slukt ändå.
Ja, jag vet, det är slukt. Jag är slugare än vad man tror.
Jag vet att du är ganska slug.
Men jag kan också känna, jag kan också vara rätt ond. Jag slår nog uppåt ganska mycket. Jag vet inte, kan leka lite Robin Hood ibland. Jag var på någon fest för ett tag sedan, och då var det en snubbe där, hoppas inte han lyssnar nu. Men han, du vet vissa så här personer som tror att de typ är grevar. Dels så är det ju ett gäng som ändå har klätt sig så i Stockholm de senaste typ 10 åren. Men också sättet att man beter sig på och liksom med sina killkompisar, och de har liksom smoking middag. Alltså de är lajvar någon form av grevlivsstil, fastän de pluggar på typ SU. Föraktar det här enormt. Vilket också ofta innebär något slags översitteri och ett sätt som är enormt osympatiskt.
Ja, och ofta inte har särskilt mycket täckning liksom för översitteriet. Alltså det är ganska lätt att slå hål på.
Ja, det är väldigt sant, det stämmer. Och det är just här då min ondska kommer in. För den här snubben då hade jag hört av en som var på festen. Jag fick veta att han var då från Växjö, som ligger i Småland. Och då pratar man lite så här, eller hur? Inte som Annie Lööf, men typ. Och han pratade ju typ så här, pratade han. Som om han var född och uppvuxen i typ såhär Djursholm eller på Lidingö. Och hade liksom någon såhär kravatt och satt där med någon översitteri och drog någon såhär översittad kommentar om UB-förare. Kanske därför jag brann till. Men då så sa jag typ så här: men gud, kommer du från Växjö? Ah, shit, jag har varit där. Men så här, du pratar inte så, eller hur? Fan vad lustigt. Och så fortsatte jag liksom, och jag körde liksom bitch deal hela vägen ut. Så det slutade med att han var typ tyst resten av festen och så här, satt i något hörn liksom. Och det kanske inte var så snällt mot honom personligen.
Hur reagerar han utöver att han var tyst då? Hur liksom...
Nej, han bara som en ballong som man bara sticker hål på typ.
Mm.
Så det var kanske en öm punkt.
Ja, det visste du ju.
Ja, det var därför jag tryckte på den. Jag saltade såret.
Mm.
Så det kanske inte var så snällt. Men det kanske också... Så här, kanske makt, olika positioner, beteenden kanske motiverar också handlingar hos en själv. Det kändes mer okej för mig att vara taskig mot honom än någon som hade haft en mer ödmjuk approach.
Men jag kan ju gilla härskartekniker, alltså som en sån spelgrej liksom. Men man ska inte utnyttja det mot liksom... Jag tycker inte det är särskilt skärmigt om det är härskartekniker mot en praktik, alltså så här, på en arbetsplats till exempel. Men däremot om det är någon som liksom försöker utmana lite, så tycker jag att det kan vara ett ganska roligt spel.
Och så ja, det kan vara ganska kul.
Så kan jag bara tycka att så här, ja, men det här är roligt, det är lite som en sport. Men ja.
Ja, men...
Nej, men så jag kan också göra sådana där saker om det är någon man liksom stör sig på. Kanske oftare och oftare med åren att jag har blivit lite mer liksom kan liksom finna någon slags njutning i att hålla på och exercera liksom verktygslådan av sådana grepp. Mer som en, jag vet inte hur man ska förklara det. Men alltså egentligen bara mot folk som liksom förtjänar det och som inte att man liksom, så här, liksom pissar neråt eller så. För det är ju inte särskilt sympatiskt.
Nej.
Det
så det är okej att vara ond så länge man slår uppåt.
Ja, eller sidled.
Eller snett neråt.
Det beror på vad den personen gör också. Ibland kan jag tycka att det är okej snett neråt om den personen så beter sig som en komplett liksom...
Då kan du vara ledarskap ibland till och med.
Ja, men exakt. Men det är inte som att man tar initiativet i en sån sak. Men ibland så under liksom vissa förutsättningar så är det inte helt fel.
Jag tänkte lite så här, dra lite en politisk parallell också. Vi har ju pratat om politiker. Och jag kan sakna god och ondhets perspektivet i dagens politiska debatt. Särskilt när det kommer till migrationsfrågan.
Mm.
Och jag ska inte ha liksom någon så här lång plädering för att vi ska ha en öppen migrationspolitik. Men jag tycker att oavsett vad man tycker så bör man ändå ha med i sina resonemang och i sina argument att det är ju tufft att fly. Man har det tufft som person. Många lider väldigt mycket. Den här empatin och att ändå kanske på något sätt ha en intention av att göra någonting gott. Till exempel, vill man minska invandringen på kort sikt för att det är nödvändigt, då kanske man ändå i en passus skulle det vara klädsamt om man sa att man gjorde det för att på sikt kunna ge fler skydd. Eller att man åtminstone... visar att man att man ser de här människorna som har det tufft. Men idag kan det ofta bli att man liksom kämpar i och har hårdast retorik och så. Att det kan bli att man också göder då sådana svansar.
Ja, att man av taktiska skäl inte vill lägga in en sån passus för att man då framstår som mjukare än vad man tror. Och liksom.
Ja, och då blir det att man liksom avmoraliserar politiken. Och jag tror att det kan vara väldigt farligt när det blir bara empiri och siffror hit och dit.
Mm.
Ja, för då är allting väldigt relativt. Jag tycker att man måste säga härleda det i en värdering. Och då i politik så ska det väl på något sätt ändå handla om att man vill göra någonting bättre. Det vore ju dumt om man härledde det till ondska typ. Men på något sätt att säga, varför vill jag göra detta? Och det skulle jag verkligen önska nu i valet, att fler vågar göra. För jag tror att det skulle människor också kanske hjälpa dem lite och så här, få in det. Mm. Jag kan sakna det väldigt mycket. Och det handlar inte bara om migrationsfrågan. Det kan också vara så här, ja, men sjukförsäkringar. Ja, men kanske man behöver strama upp sjukförsäkringssystemet. Men då måste man kanske åtminstone visa att ja, det finns ensamstående mammor som har det supertufft. Mm. Och visa, alltså, åtminstone ta med det i liksom hela perspektivet. Jag kan känna att det är med flit som politiker försöker låta liksom tuffare än vad de gör för att vinna svansar som man kanske egentligen inte borde leka med.
Mm. Ja, verkligen. Jag håller med.
Jag föreläste på Bergs igår.
Ja, just det.
Och då efter föreläsningen var det några tjejer som kom fram och konfronterade mig helt enkelt.
Jag har ju fått ett par inbox från dem efter att jag lade upp det i stories också.
Och de bara, tycker ni att vi är dryga på Bergs? Ja. I generationsavsnittet sa ni att vi var typiskt 90-talister som bara brydde sig om what's in it for me och vad handlar det om mig? Och jag typ sålde ut det lite så att det var bara du.
Ja.
Så, sorry.
Ja, det är okej.
Okay. Vad sa de i inboxen?
Nej, men de skrev att det var någon som pikade mig lite och liksom sa att vi lär oss av... Vad var hon skrev nu igen? Lovisa här. Vi jobbar hårt på att försöka anpassa oss till branschen. Så
det var hårt. Så hon menar att hon är dryg för att vi är dryga.
Ja.
Det var hårt. Men tycker vi att de är dryga?
Alltså, det är väl svårt att dra alla över en kam. Men jag tror att det finns en bergskultur som är lite såhär...
liksom, gott självförtroende.
Ja, framärvd av att de alltid vinner så här, världens bästa kommunikationsskola. Och att de sitter där och liksom... Jag tror att de får ganska mycket bekräftelse också. Bara folk som kommer dit och liksom... Folk vill anställa dem. Det är ganska gynnsamma liksom, förutsättningar på många sätt. Vilket jag tror fostrar lite någon slags så här... kolla på oss attityd som inte alltid liksom finns. Jag tror egentligen att det missgynnar dem i slutändan, att de skulle liksom må bra många gånger av lite mer så.
Hör ni det där ute? Jag tror att de lyssnar faktiskt på vår podd.
Ja, några gör det i alla fall. Vi kanske också ska vara ödmjuka inför att alla på Bergs inte lyssnar på vår podd.
Vi får väl se.
Ja.
Okay.
Men jag tycker varje gång jag är där, alltså det händer någon gång ibland, så tycker jag ändå att det är kul att vara där. Och det är liksom inte som att man hatar alla bergselever eller ens någon.
Jag älskar ju att få leka lärare.
Ja.
Det är typ det bästa jag vet.
Det är ganska utvecklande tycker jag också, liksom att man, just det formatet, att man tvingas formulera liksom teoretiska resonemang för sig själv liksom, eftersom att man ska dit och så här. Men också att ta ner dem på en ganska konkret nivå, för det är klart att man vill inte komma dit och fluffa för mycket heller.
Nej, men det är skoj.
Vad snackade du om?
Jag pratade om samhällskommunikation och påverkansarbete och kriskommunikation. Så min huvudtes var väl egentligen att kommunikation är inte smink och vi är inte makeupartister.
Mm.
Men det kan vi prata mer om senare. Men i grunden handlar det väl om att man måste våga vara strategisk och påverka beslut som är affärsmässiga. Inte bara försöka komma i slutet av processen och liksom borsta med en rouge-borste.
Mm. Veckans polett då?
Ja, veckans polett.
Ja. Alltså jag har nog flera saker som man skulle kunna ta. Men en är ju så här... Och det är väl egentligen någonting som jag har vetat om mer eller mindre medvetet under längre tid. Men jag tycker att det här blir mer och mer akut insikt för varje dag som går. Och det är det här med att jag måste liksom träffa mindre folk och liksom få mer lugn och ro för att kunna fokusera på en sak i taget för att få saker gjort. För att jag känner så här, det här är väl en tvådelad palett. Att dels liksom, vad fan får man gjort en vanlig dag? Jag kan ifrågasätta mig själv lite grann att den här liksom... Man har många möten, man skickar många mejl, men att jag tror att man kanske inte, om man liksom zoomar ut lite så tror jag inte att man alltid jobbar på effektiva sätt. För när jag är på typ semester eller när det är helg eller när det är sommar eller när jag sitter på ett flygplan eller tåg och man får den här, det här lugnet och isolationen, då är det mycket lättare att liksom jobba sig framåt, tycker jag. Så att ofta så känner jag att man bara åker torktumlare genom dagarna, att det är lite oklart liksom vad man faktiskt har uträttat. Och det liksom härleder mig då till den andra delen av paletten, som är så att jag måste hitta sätt att liksom ha färre sociala interaktioner för att kunna hamna i det här liksom, liksom mindsetet och fokuset som man gör när man sitter på ett flygplan utan wifi eller med jättelångsamt wifi. Och vad vill jag ha sagt med det? Jo, men att jag måste, det är så jävla invant hos mig, och jag känner också ganska mycket folk att man liksom bokar upp sig på både liksom dagtid, att man liksom tar massa möten, men också kvällstid. Och att det ligger mig i fatet och gör att jag inte heller orkar. Alltså, det är inte som att jag sprudlar av energi hela tiden, utan jag går ju på liksom sparlåga, alltså, eftersom att jag trycker in så mycket. Och det gör att min liksom energimatematik inte riktigt går ihop.
Man tappar ju lusten också, tycker jag. När man hamnar i en, jag känner verkligen igen den beskrivningen av liksom någon så här social karusell. När man verkligen, dels är det mycket möten, det är alltid någon lunch, det är till och med ett frukostmöte, sen ska man på någon jobbmiddag och sen så liksom bara rullar det på. Och så mellan detta ska man klämma in någon form av så, vänner som bara är vänner, inte som man också liksom jobbar med eller har någon sån med. Och jag kan känna att till slut så blir det liksom bara en uppgift, och man sitter där och ibland kan jag liksom zooma ut från mig själv och titta på samtalet och känna bara så här, vad gör jag här? Det här är ju inte så himla, liksom, vad är detta? Så jag tror att man kanske också får bättre kvalitet på mötena om man kuttar ner.
Ja, men exakt. Och det är jättesvårt för att liksom...
Så svårt. Gör,
ja, det är lätt i, och med den teoretiska insikten, men att liksom jobba in en sån vana och säga nej till... Alltså jag tror jag säger nej till fler saker nu än förut. Det är lite bättre på det där. Men så tror jag samtidigt att liksom, ju äldre man blir och desto mer folk man lär känna. Så, även om jag säger nej till större andel nu, så är det totalen av inkommande grejer fler än för 2 år sedan till exempel. Så att jag tror ändå att min kalender är minst lika full nu som den någonsin har varit förut. Och det där liksom... Det håller inte riktigt.
Men ska man inte välja också att tacka ja till det som faktiskt antingen businessmässigt eller på något sätt medmänskligt, vänskapsmässigt ger någonting?
Ja, jo, exakt. Men det där är lite svårt att... Eller, exakt, jag måste nog sätta liksom, gränsen högre för vad som jag anser ger någonting. Det där säger folk till mig ibland också. Som jag tror folk har en bild av att så här, det är viktigt för mig att gå på allt det här ur ett... Liksom, jobbperspektiv, men det stämmer inte riktigt. Jag hade ju liksom presterat bättre jobbmässigt om jag hade halverat eller kanske ännu mer kuttat på liksom.
Det är säkert snarare luncher. Att du har upp vana.
Ja, det är mer en vana än att det är liksom det rationella som man kan göra. Det är någonting som jag tror folk tror, att man så här, liksom genom att ha jättemycket sociala aktiviteter så kommer business. Jag hade ju liksom tjänat på, det är inte som att jag liksom behöver umgås jättemycket med folk för att det ska rulla in nya affärer eller sådär, utan jag hade kunnat reducera de aktiviteterna och då få mer tid och energi över till liksom mitt dayjobb.
Så hur ska du göra nu då?
Direkt efter här ska jag gå på middag som är liksom 50% jobb, 50% socialt med Jakob Milrad och Arntor Birgisson, som är en av Sveriges främsta musikproducenter.
Herregud,
och en underbar person. Han har jobbat med alla från så här Justin Bieber till, han jobbar med Tove Styrke nu en del, och Kim Cesarion och de här i Sverige. Sen har han jobbat med Ariana Grande och ja, du vet, ganska stora sådana.
Kul. Men jag menar, det kommer... är en middag, men vad ska du göra åt hela det här?
Ja, exakt. Men jag tycker att...
Men den liksom... kanske är motiverad.
Ja, jo, men exakt. Men, och grejen är, det är ju på många sätt ett angenämt problem. Att jag fyller ju liksom hela veckorna nästan med massa sådana här saker som ändå är... Det är ju objektivt sett ganska kul. Så att det är ju ofta inte någonting jag vill missa.
Nej.
Men problemet är att man kan inte kolla på varje enstaka grej, utan det blir liksom en omöjlig helhet.
Ja, jag fattar. Veckans polletta alltså. En social hårdare. Ja. Du är inte bara digital hårdare.
Nej, exakt.
Det var det för den här veckan. Alltså, jag får be om ursäkt för ljudet på förra avsnittet. Den lilla inspelningsmanicken vi hade, den stod och wobblade. Så det är lite så här wobblande ljud för då och då. Men vi ska bättra oss. Snart så har vi en studio. Idag tänkte vi ha en bättre studio, men vi förstod inte tekniken. Så det är work in progress, alla ljudnördar där ute. Nästa vecka, vad ska vi prata om då?
Då ska vi prata om möteskultur. Ja, där finns det ganska mycket att säga.
Ja, och ganska kopplat till din polett också.
Ja, det, på något sätt så känns det som att vi vävde ihop förra avsnittet med det här.
Det här gjorde vi bra.
Ja, men det känns som att vi liksom, jag vet inte hur strukturerat och planerat det är. Det råkar typ bli så. Eller du har lite struktur kanske. Jag har
jag vet inte riktigt. Det är mest spontan ordning tror jag.
Ja.
Men jag hoppas att ni ändå har överseende med det. Tills nästa vecka, följ oss på Instagram. Där heter vi Bodilsidén och Simon_Strand. Det är superkul att ha så här små chattkonversationer. Förut var det bara så här inkommande ragg på Insta-chatten. Nu känns det som att den har blivit lite mer seriös och lik Facebook Messenger. Det känner jag är mycket välkommet.
Jag har inte fått så många inkommande ragg där. Det var kanske
oönskade, det ska tilläggas.
Ja. Jag har fått ett par kanske över ganska lång tid, men du var säkert mer utsatt för det än vad jag har varit.
Det är i alla fall blåst förbi nu, känner jag.
Ja,
det är skönt. Väldigt skönt och välkommet att ni istället, ni lyssnare, inkommer där i nya medlemmen.
Ja, nej, exakt. Jag har också fått ganska mycket just på Insta. Och det är, jag hoppas att det fortsätter så att det inte liksom klingar av bara för att...
Nej, vi blir så glada när man får en liten röd plupp där
på. Vi har ju faktiskt omsatt ganska mycket feedback. Så här, vi skickar de dumparna till varandra och omsätter det vi får in. Både liksom på Insta och Messenger och IRL och sådär. Brukar vi sen liksom tratta in i vårt Google Doc och ta till oss inför nästa avsnitt. Så att jag hoppas att det också märks att vi kanske
försöker
utvecklas.
Ja, men ni hänger med oss och det är work in progress. Så ha det så gött, så ses vi nästa vecka.
Tack.
Hejdå.
Hejdå.